Innanför dörren ledde en dunkel korridor med en matta av damm mot bakre delen av byggnaden där den förlorade sig i skuggor. De flesta av dörröppningarna gapade tomma och de dörrar som fanns var gjorda av grova plankor. Efter en knapp tredjedel av korridorens längd var det en öppning som ledde mot en smal trappa med stenklädda trappsteg. Trappan gick uppåt och det var uppför den han hade följt fotspåren i dammet föregående dag. Några av de andra öppningarna ledde däremot säkert till korsande korridorer. Han hade inte tagit sig tid att se sig om då, men byggnaden var både för bred och för djup för att det skulle räcka med den korridor de såg här. Den var för stor för att bara ha en ingång. Allvarligt talat, Matt, sa Ninive när han skickade iväg hanan och hälften av rödarmarna för att leta upp alla bakdörrar och bevaka dem. Lan höll sig så nära henne att han kunde ha varit fastlimmad vid hennes sida. Det behövs inte. Det måste du väl ha förstått vid det här laget. Hennes ton var så mild att Elaine måste ha vidarebefordrat sanningen om Tylin. Men om något gjorde det hans humör ännu värre. Han ville inte att någon skulle veta. Helt meningslöst. Men de förbannade tärningarna fortsatte att rassla runt i huvudet på honom. Mogadin tycker kanske om bakdörrar, sa han torrt. Någonting tjattrade i den mörka änden av korridoren och en av männen som var med hörnan lät höra en ljudlig ed om råttor. Du talade om det för honom, andades Ninive ursinnigt åt Lärn och högg tag om flätan med ena handen. Elaine suckade uppgivet. Det här är knappast rätt tillfälle att stanna och gräla, Ninive. Skålen finns några våningar upp. Vindarnas skål. Plötsligt uppenbarade sig ett litet ljusklot i luften framför henne. Och utan att vänta för att se om Ninive skulle följa med pilade hon iväg upp för trappan. Värnin störtade efter henne med en hastighet som var förbluffande hos någon med hans kroppshydda. Följd av Rianne och de flesta av de visa kvinnorna. Rundhylta Shumeko och Iene, lång och slank och vacker trots rynkorna i sina ögonvrår, tvekade men stannade sen kvar hos Ninive. Matt skulle också ha gått upp om inte Ninive och Lärn hade stått i vägen. Kan du släppa förbi mig, Ninive? Frågade han. Han förtjänade åtminstone att vara närvarande vid avtäckandet av deras fantastiska skål. Ninive. Hon stirrade så stint på Lärn att hon verkade ha glömt bort alla andra. Mert utbytte en blick med Bärslam som flinade och slog sig ner på huk tillsammans med Corwin och de återstående rödarmarna. Nalesin stod lutad mot väggen och gäspade demonstrativt. Vilket var ett misstag med allt damm som rörts upp. Gäspningen övergick tvärt i hostningar som fick honom att vika sig dubbel med blodrött ansikte. Inte ens det förmådde dra Ninives uppmärksamhet från Lärn. Med en noga avmätt rörelse tog hon handen från flätan. Jag är inte arg, Lärn, sa hon. Jo, det är du, svarade han lugnt. Men han måste få veta. Ninive, sa Mert. Lärn, ingen av dem så mycket som sneglade åt hans håll. Jag skulle ha berättat det för honom när jag var redo, Lärn Mandragoran. Hon knep ihop munnen men fortsatte röra läpparna som om hon talade för sig själv. Jag ska inte vara arg på dig, fortsatte hon med mycket mildare ton. Och det lät som om hon vände sig lika mycket till sig själv. Synnerligen behärskat la hon tillbaka flätan över axeln, rätade till den plymprydda hatten med ett ryck och knäppte händerna framför midjan. Om du säger det så, sa Lärn mjukt. Ninive skalv till. Använd inte den tonen till mig, vrålade hon. Jag säger ju att jag inte är arg, hör du det? Blod och aska, Ninive, morrade Mert. Han tror inte att du är arg. Jag tror inte att du är arg. Det var tur att kvinnorna lärt honom att ljuga utan att det syntes. Kan vi gå upp och hämta den där förbannade skålen nu? En fantastisk idé, hördes en kvinnoröst från dörren ut mot gatan. Ska vi gå upp tillsammans och överraska Elaine? Mert hade aldrig förut sett de två kvinnorna som kom in i korridoren. men deras ansikten var ACD-ansikten. Den som talat hade avlångt ansikte, lika svalt som hennes röst. Hennes följeslagerskas ramades in av massor av tunna, mörka flätor som pryddes av små pärlor. Nästan 2 dussin män klämde sig in bakom dem. Kraftiga, bredaxlade karar med påkar och knivar i händerna. Mert tog ett fastare tag om sin Ashandarej. Han kände igen bekymmer när han såg det, och rävhuvudet kändes svalt, nästan kallt mot hans hud. Någon använde kraften. De båda visa kvinnorna neg så djupt att de nästan föll på näsan så snart de såg de tidlösa dragen. Men Ninni vittrade uppenbarligen också bekymmer. Hon rörde ljudlöst på läpparna när de båda kvinnorna närmade sig genom korridoren, och hennes ansikte var en bild av bestörtning och självförebråelse. Bakom sig hörde Mert ett svärd lossas i skidan, men han tänkte inte vrida på huvudet för att se vems det var. Län stod bara där han stod, vilket i och för sig innebar att han såg ut som en panter redo att ta ett språng. De tillhör svarta Aja, sa Niniv till sist. Först var hennes röst svag, men den blev allt starkare ju mer hon talade. Falion Boda och Ispan Schäfer. De har gjort sig skyldiga till mord i tornet och än värre brott sedan dess. De är mörkvänner och... Här svek henne rösten igen för en kort stund. De har skärmat av mig. Nykomlingarna fortsatte närma sig i stilla mak. Har du någonsin hört sådana dumheter, Ispan? Frågade Ejsedén med det avlånga ansiktet sin följeslagerska, som slutade grimasera åt allt dammet tillräckligt länge för att hinna ge Ninive ett hånfullt leende. Ispan och jag kommer från Vita tornet, medan Ninive och hennes vänner har gjort uppror mot en ämelintronande. Det kommer de att bli strängt bestraffade för, liksom alla som hjälper dem. Mert insåg förbluffad att kvinnan trodde att han, Lärn och de andra bara var lejda hejdukar. Färlion riktade ett leende mot Ninive som fick en snöstorm att verka varm och ombonad i jämförelse. Det finns någon som kommer att bli överlycklig över att få träffa dig när du kommer tillbaka, Ninive. Hon tror att du är död. Det är bäst att ni andra går nu. Ni vill knappast blanda er i ACG-angelägenheter. Mina mannar följer er till floden. Utan att ta blicken från Ninive tecknade Falion åt männen som följt henne in att komma fram. Län rörde sig. Han drog inte svärdet och skulle ändå inte ha haft någon möjlighet att använda det mot ett par Ejseder. Men ena stunden stod han stilla och nästa hade han kastat sig mot de båda kvinnorna. Strax innan han träffade dem gav han till ett stön som om någon slagit honom hårt. Men han törnade i varje fall emot de båda svarta systrarna och drog med sig dem ner på det dammiga golvet. Det var som en signal för tumultet att bryta löst. Län tog sig upp på alla 4 och skakade omtöcknat på huvudet, medan en av de bastanta kararna lyfte en järnbeslagen knölpåk för att slå honom i huvudet. Mert hög mannen i magen med spjutet, samtidigt som Beslan eller Sin och de kvarvarande rödarmarna rusade fram för att möta de vrålande mörkvännernas anfall. Län kom vacklande på fötter och drog svärdet med en svepande rörelse som klöv en mörkvän från hakan till skrevet. Det fanns inte mycket plats för att svinga vare sig svärd eller Ashandarej i korridoren. Men det var å andra sidan just den trånga gången som gjorde att de kunde möta ett angrepp av minst dubbelt så många fiender utan att omedelbart bli nedmejade. Männen kämpade med dem ansikte mot ansikte och knuffade grymtande varandra för att komma åt att svinga sina klubbor eller hugga med knivarna. Både runt de svarta systrarna och runt Ninive fanns små fria utrymmen, vilket de själva såg till. En senig rödarm från Andor var nära att törna in i Falion, men i sista stund slets han upp i luften och slungades tvärs över korridoren med sån kraft att han slog ner 2 av de bredaxlade mörkvännerna på vägen innan han träffade väggen med en smäll och gled till golvet med ett brett rött spår där hans bakhuvud hasade mot den spruckna, dammiga rappningen. En flintskallig mörkvän lyckades klämma sig igenom försvararnas led och rusade mot Ninive med kniven utsträckt framför sig. Men kött till när fötterna plötsligt slets bort under honom och tystnade tvärt igen när han slog i golvet med ansiktet före, så hårt att huvudet studsade. Uppenbarligen var Ninive inte längre avskärmat, och om inte redan rävhuvudets kyla mot Märts hud hade talat om för honom att hon och de svarta systrarna var inbegripna i något slags kamp, så skulle han ha begripit det av hur de glodde på varandra utan att bry sig det minsta om striden som rasade runt omkring. De två visa kvinnorna betraktade skräckslaget skådespelet. De höll i var sin kniv men stod hopkurade vid väggen och stirrade på Ninive och de båda andra med runda ögon och gapande munnar. Slåss, fräste Ninive åt dem. Hon vred på huvudet en aning så att hon kunde se dem utan att släppa Falion och Ispen med blicken. Jag kan inte göra det själv. De är länkade. Om ni inte kämpar mot dem kommer de att döda er. Ni vet vilka de är nu. De visa kvinnorna gapade som om hon sagt åt dem att spotta drottningen i ansiktet. Mitt bland alla skrik och stön lät Ispen höra ett melodiskt skratt. Mitt bland alla skrik och stön hördes ett gällt skri eka ned mellan trapporna. Ninive vred huvudet åt det hållet. Plötsligt vacklade hon till och snodde tillbaka som en sårad grävling med en blick som borde ha fått Falion och Ispen att lägga benen på ryggen om de haft något vett i huvudet. Ninive hann emellertid kasta en plågad blick åt Märt också. Någon leder kraften där uppe, sa hon mellan sammanbitna tänder. De har bekymmer. Märt tvekade. Det var troligare att Elaine hade sett en råtta. Det var troligare... Han lyckades slå undan en dolk som var på väg mot hans sida, men hade inte utrymme nog att återgälda hugget med sin Archandarej eller använda skaftet som stav. Beslan gjorde ett utfall förbi honom och genomborrade angriparen genom hjärtat. Snälla Märt, sa Ninive spänt. Hon tigde aldrig om någonting. Hellre skar hon halsen av sig. Snälla. Med en svordom drog sig Märt ur striden och flög upp för de smala, branta trappstegen. For upp för alla sex våningarna i full karriär. Det fanns inte ett enda fönster som kunde ge lite ljus. Om det bara varit en råtta skulle han ruska av med Elaine så att tänderna... Han nådde den översta våningen, inte mycket ljusare än trappuppgången med sitt enda fönster i den enda av korridoren som vette mot gatan. Det som mötte honom där var som hämtat ur en mardröm. Kvinnor låg slängda överallt på golvet. En av dem var Elaine med halva ryggen lutad mot väggen och slutna ögon. Värnin låg hopkrupen på knä med blodet strömmande ur näsan och öronen och försökte fåfängt ta sig upp med stöd mot väggen. Den sista kvinnan som fortfarande var på fötter, Janira, sprang mot Märt så fort hon såg honom. Hennes vassa kindben och skarpt krökta näsa hade fått honom att tänka på en hök förut. Men nu utstrålade hennes ansikte bara skräck när hon stirrade på honom med sina mörka ögon. Hjälp mig, skrek hon. Och sen var det en man som grep henne bakifrån. Det var en alldaglig man, kanske lite äldre än Märt, lika lång som han och klädd i en enkel grå rock. Med ett leende tog han Janiras huvud mellan händerna och knyckte till. Ljudet när hennes nacke bröts var som från en torr gren. Han lät henne falla till golvet i en ledlös hög och tittade ner på henne. Ett kort tag såg hans leende hänryckt ut. Strax bakom Värning var en grupp män i färd med att bända upp en dörr med gnisslande gångjärn till ljuset av ett par lyktor. Men Matt såg dem knappt. Hans blick gick från Janiras livlösa kropp till Elaine. Han hade lovat Rand att hålla henne trygg och oskadd. Han hade lovat det. Med ett tjut kastade han sig mot mördaren med sin Archandarej framför sig. Märt hade sett Myrdrailer röra sig. Men hur svårt det än var att tro så var den här mannen snabbare. Han bara gled undan spjutspetsen, grep tag i skaftet, svängde runt och fick Märt att flyga 5 steg bort genom korridoren. Luften for ur honom när han träffade golvet i ett moln av damm tillsammans med sin Archandarej. Flämtande kämpade han sig upp med rävhuvudsmedaljongen dinglande ur den öppna skjortan. Han drog fram en kniv under rocken och störtade fram mot mannen, just som när Lechin visade sig i trappan med svärd i hand. Nu hade de honom, hur snabb han än. Mannen fick en myrdrail att verka giktbruten. Han gled runt Nellesins utfall som om han inte hade ett ben i kroppen och sköt ut med högerhanden för att greppa Tyrenien om strupen. Ett blött ljud av någonting som slets itu hördes när han drog till sig handen igen. Blodet stod som en fontän ut förbi Nellesins skägg. Svärdet föll slamrande på det dammiga stengolvet och han grep om sin söndertrasade hals. Blodet strömmade mellan hans händer när han föll. Mert träffade mördarens rygg med en duns och de slog i golvet alla tre tillsammans. Han hade inga skrupler mot att hugga en man i ryggen när nöden krävde det. Särskilt inte en man som kunde slita upp halsen på folk med bara händerna. Han borde ha låtit Nellesin stanna i sängen. Den sorgsna tanken flög genom hans huvud medan han stötte kniven hårt i mannens kropp. Sen igen och åter igen. Mannen vred sig i hans grepp. Det borde inte ha varit möjligt, men på något sätt lyckades han rulla runt under Mert och få kniven att dras ur hans grepp. När Lesins stirrande ögon och blodiga hals var rakt framför hans ögon som en grym påminnelse. Desperat högg han tag i mannens handleder, men slant med ena handen i blodet som rann längs mördarens hand. Mannen log mot honom. Han hade en kniv i sidan och han log. Han vill att du ska dö lika mycket som han vill ha henne, sa han tyst. Och så förde han händerna mot Märts huvud, precis som om Märt inte alls hållit honom om handlovarna. Märt höll desperat emot, la hela sin vikt mot mannens armar utan att det tjänade någonting till. Ljus, han kunde lika gärna ha varit ett barn som kämpade mot en vuxen man. Karn lekte med honom, tog gott om tid på sig. Händerna rörde vid Märts huvud. Var hade han sin förbannade tur nu då? Han hävde till med vad som kändes som hans sista krafter. Och medaljongen föll mot mannens kind. Mannen skrek. Det började ryka kring rävhuvudets kanter och hördes ett fräsande som av fläsk i en stekpanna. I en krampaktig rörelse slungade han iväg Märt med både händer och fötter. Den här gången flög Märt 10 steg och gled vidare över golvet. När han halvt omtöcknad kom på fötter stod den andra redan upp med händerna darrande framför ansiktet. Ett rött, svullet brännmärke visade var rävhuvudet hade träffat honom. Märt fingrade försiktigt på medaljongen. Den var sval. Inte som när någon ledde kraften i närheten. Kanske var de fortfarande igång där nere, men det var för långt bort. Utan bara metallens kyla. Han hade ingen aning om vad mannen var för någonting, bara att han absolut inte var mänsklig. Men de tre huggsåren med kniven som fortfarande satt inborrad under hans arm och brännskadorna från medaljongen borde ha saktat ner honom tillräckligt för att Matt skulle hinna ta sig förbi honom och ner för trappan. Att hämnas Elaine och Nellesin var mycket lovvärt. Men av allt att döma skulle det inte ske idag och det tjänade ingenting till att skaffa någon skäl att hämnas Mert Kofon också. Mannen ryckte kniven ur sidan och kastade den mot Mert. Mert grep den i luften utan att tänka. Thom hade lärt honom att jonglera och Thom sa att han var snabbare än någon annan han sett. Han svängde runt kniven så att han höll den rätt med spetsen snett uppåt. Såg den glänsande klingan och kände hur hans mod sjönk. Inget blod. Det borde ha synts åtminstone en röd fläck, men istället glimmade stålet rent och ljust. Kanske skulle inte ens tre huggsår sakta ner denna, vad han nu var för någonting. Han tog risken att kasta en blick över axeln. De andra männen strömmade ut genom dörren som de hade brutit upp. Dörren som fotspåren hade lett honom till dagen innan. Men de såg ut att ha famnarna fulla med skräp, små halvt sönderruttnade kistor. En tunna där föremål insvepta i tyg tittade fram mellan de bortfallna stavarna. Till och med en trasig stol och en sprucken spegel. Utan att bry sig det allra minsta av Mert skyndade de mot slutet av korridoren och försvann runt ett hörn. Det måste finnas en trappa till där. Kanske skulle han kunna följa efter dem ner, kanske. Strax framför dörröppningen där de hade kommit ut gjorde Vernon ett nytt försök att komma på fötter, men föll till golvet igen. Matt bet av en svordom. Han skulle bli sinkad av att behöva släpa på Vernon, men om hans tur var verksam. Den hade inte lyckats rädda Elaine, men kanske. Så skymtade han någonting ur ögonvrån. En rörelse. Såg han lyfta handen mot huvudet. Mannen i den grå rocken såg det också. Med ett leende vände han sig mot henne. Matt suckade och satte tillbaka den oanvändbara kniven i slidan. Du kan inte få henne, sa han högt. Löften. Med ett hårt ryck slet han av läderremmen runt sin hals. Rävhuvudet av silver dinglade en fot under hans hand. Det gav ifrån sig ett dovt surrande när han började snurra det i luften. Du får henne inte, så bränner mig. Han började röra sig framåt, fortfarande med medaljongen spinnande i luften. Det första steget var det svåraste, men han hade ett löfte som han måste hålla. Mannens leende tonade bort. Med en vaksam blick på det blixtrande rävhuvudet började han backa undan, på tå. Samma ljus som fick silvret att glimma, ljuset från det enda fönstret, tecknade en gloria kring honom. Om Matt lyckades driva honom så långt skulle det kanske visa sig om ett fall på 6 våningar kunde göra vad en kniv inte förmådde. Brännmärket lyste rött på mannens kind när han backade undan. Ibland gjorde han en åtbörd som för att sträcka ut handen och nå förbi medaljongen. Och så plötsligt pilade han åt sidan, in i ett av rummen. Just det här hade en dörr som han drog igen efter sig. Matt hörde hur regeln föll på plats. Där borde han kanske ha låtit det vara, men utan att tänka lyfte han ena foten och måttade en spark med stövelklacken mot dörrens mitt. Dammet flög från det ohyvlade träet. En spark till, sen gav regens ruttnade fäste vika tillsammans med ett av de rostiga gångjärnen. Dörren föll inåt och hängde sig snett på det kvarvarande gångjärnet. Det var inte helt mörkt i rummet. Lite ljus letade sig in från fönstret i slutet av korridoren och en trekantig spegelskärva som stod lutad mot bortre väggen spred ett svagt ljus. Spegeln gjorde så att han kunde se hela rummet utan att gå in. Frånsett spegeln och en bit av en trasig stol fanns det ingenting mer att se. De enda öppningarna var dörren och ett rått hål bredvid spegeln, men mannen i den grå rocken var borta. Matt, ropade Elaine med svag röst. Han skyndade sig iväg, lika mycket för att komma bort från rummet som för att komma till henne. Det hördes rop från nedre regionerna, men Ninive och de andra fick lov att klara sig själva tills vidare. Elaine satt upp nu och rörde käken med en grimas när han la sig på knä bredvid henne. Klänningen var täckt med damm, hatten hängde på 3/4 med en del av plymerna avbrutna och hennes gyllenröda hår såg ut som om någon hade släpat henne i det. Han slog mig så hårt, sa hon plågat. Jag tror inte någonting är brutet, men hon såg honom i ögonen och om han någonsin tyckt att hon betraktat honom som om han vore en främling så var det ändå ingenting mot den här gången. Jag såg vad du gjorde, Matt, med honom. Vi kunde lika gärna ha varit höns inlåsta tillsammans med en vässla. Det gick inte att röra honom med kraften. Flödena smälte undan på samma sätt som med din. Med en blick på medaljongen som fortfarande hängde från hans hand tog hon ett djupt andetag som fick intressanta saker att hända i det ovala utsnittet i klänningen. Tack, Matt. Jag ber om ursäkt för allt jag någonsin gjort eller tänkt. Det lät som om hon menade allvar. Jag drar hela tiden på mig mer tåg till dig, fortsatte hon med ett vemodigt leende. Men jag tänker inte låta dig slå mig. Du måste låta mig rädda dig åtminstone en gång för att jämna ut saker och ting. Jag ska se vad jag kan ordna, sa han torrt och stoppade medaljongen i rockfickan. Tåg? Slå henne? Ljus. Kvinnan tillbringade sannoliken för mycket tid i Aviendas sällskap. När han hjälpte henne upp på fötter såg han sig omkring i korridoren. Såg på Vernon med hans blodiga ansikte och kvinnorna som låg där de fallit. Åh ljus, viskade hon med en grimas. Åh, blod och förbränd, fördömd, förbannad, aska.
Trots omständigheterna hajade han till vid detta.
Det var inte bara det att han aldrig väntat sig att höra sådana ord ur hennes mun, utan också att de lät konstiga. Som om hon visste hur de lät, men inte vad de betydde. På något sätt fick de henne att låta yngre än hon såg ut. Hon skakade av sig hans hjälpande hand och gjorde sig kvitt hatten, slängde den bara ifrån sig, innan hon skyndade bort till det närmsta av de visa kvinnorna och föll på knä. Det var Rianne, och Elaine tog om hennes huvud med båda händerna. Kvinnan låg slappt utsträckt på mage, med armarna utsträckta som om hon sprungit och snubblat på någonting. Sprungit mot rummet som alla varit ute efter, mot angriparen och inte från honom. Det här är mer än jag klarar av, muttrade Elaine. Var är Ninive? Varför kom inte hon med dig, Mert? Ninive, ropade hon bort mot trappan.
Du behöver inte tjuta som en katt, morrade Ninive som just visade sig i trappan.
Hon tittade emellertid över axeln, ned genom trappan.
Håll henne hårt nu, hör ni det, tjöt hon själv som en katt. Hon hade hatten i handen och skakade den mot vem det nu var hon talade med. Släpper du henne också ska jag ge dig en örfil så att du har bjällerklang till nästa år.
Sen vände hon sig mot dem och hennes ögon var nära att trilla ur hålorna. Ljuset skine över oss, andades hon, skyndade sig fram till Janira och böjde sig ner. Hon rörde bara vid henne helt hastigt. Sen reste hon sig upp med plågad min. Mert kunde ha talat om för henne att kvinnan var död. Ninive tycktes ta döden som ett personligt misslyckande. Hon ruskade på sig och fortsatte till nästa. Det var Tamarla, och den här gången verkade det finnas någonting kvar för henne att hela. Det verkade också som om Tamarlas skador inte var så enkla, för Ninive knäböjde över henne med rynkad panna. Vad har hänt här, Mert? Frågade hon bryskt utan att vända sig om för att titta på honom. Hennes ton fick honom att sucka. Han borde väl ha förstått att hon skulle utgå från att allt var hans fel. Nå, Mert, vad är det som har hänt? Tänker du svara, kar, eller måste jag... Han fick aldrig veta vad hon hade tänkt hota honom med. Län hade givetvis följt med Ninive upp för trappan och Shumeko följde honom i hälarna. Den tjocka visa kvinnan kastade en blick på förödelsen och hissade genast upp kjolarna så att hon kunde springa bort till Ruyan. Hon hann ett och jämt ge Elaine en orolig blick innan hon sjönk ner på knä och började röra händerna över Ruyan på ett märkligt vis. Det var det som fick Ninive att avbryta sig. Vad gör du? Frågade hon skarpt. Hon slutade inte med vad hon gjorde med Tamarla och ägnade bara den rundhylta kvinnan korta blickar. Men de var lika genomträngande som hennes röst. Var lärde du dig det där? Shumeko spratt till men slutade inte röra händerna. Förlåt mig, Eishede, sa hon andlöst, hackigt. Jag vet att jag inte borde... Hon dör om jag inte. Jag vet att jag inte fick fortsätta att försöka. Jag ville bara lära mig mer, Eishede. Förlåt, snälla.
Nej, nej, fortsätt bara, sa Ninni frånvarande.
Större delen av hennes koncentration var riktad mot kvinnan under hennes händer, men inte hela.
Du verkar kunna en del saker som inte ens jag. Vad jag menar är att du har ett mycket intressant sätt att hantera flödena på. Jag skulle misstänka att många systrar kommer att vilja lära sig det av dig.
Halvt för sig själv, tillade hon. Nu lämnar de kanske mig i fred. Det sista kunde Shumeko inte ha hört, men vad hon hörde fick hennes haka att närma sig hennes inte oansenliga barm. Hon fortsatte dock röra händerna nästan utan uppehåll.
Elaine, fortsatte Ninive, kan du vara snäll och leta efter skolan? Jag antar att det är den där dörren.
Hon nickade mot rätt dörr som stod öppen precis som ett halvdussin andra. Mert blev häpen, men såg sedan att två små knyten invirade i tyg låg framför den, säkert efter att plundrarna hade tappat dem. Ja, muttrade Lane, ja, så mycket kan jag i varje fall göra.
Hon började lyfta handen mot Bernin som fortfarande låg kvar på knä, men lät den falla med en suck och steg in genom dörröppningen som strax släppte ut ett moln av damm och ljudet av hostningar. Den minst sagt fylliga visa kvinnan hade inte varit ensam om att följa Ninni Wollern upp för trappan. Jene kom efter, tvingande den tarabonesiska mörkvännen framför sig med ena armen uppbruten på ryggen och ett hårdhänt grepp om nacken. Jenes anlete hade ett sammanbitet uttryck som till hälften bestod av fasa över att hon säkert skulle bli flott levande för att hon bar hand på en Eishedé. Till hälften hård beslutsamhet att hålla fast den här Eishedén hur det än gick. Ninni hade ibland den effekten på människor. Den svarta systern i sin tur stirrade sig skräckslaget omkring med uppspärrade ögon och såg ut som om hon skulle falla ihop i en hög om det inte vore för Ienes grepp. Hon var säkerligen avskärmad nu och skulle lika säkert ha valt att bli flodd framför vad som än väntade henne. I ögonen började det tränga fram tårar och munnen darrade av tysta snyftningar. Bakom dem kom Beslan som gav till en sorgsen suck vid åsynen av Nalesin och en än sorgsnare när han fick se kvinnorna. Sen kom Harnan och tre av rödarmarna, Fögin, Gordiran och Methwin. Tre som hade varit på byggnadens framsida. Harnan och två av de andra hade blodiga snitt i rockarna, men därunder måste Ninni ha helat dem. De rörde sig inte som om de fortfarande var skadade. Däremot såg de väldigt nedstämda ut. Vad hände vid bakdörren, frågade Mert med låg röst. Bränner mig om jag vet det, svarade Harnan. Vi traskade rakt in i en klunga råskinn med knivar i mörkret. Det var en som rörde sig som en orm. Han ryckte på axlarna och strök tankspritt över det blodfläckade hålet i rocken. En av dem lyckades sätta en kniv i mig. Och nästa sak jag minns är att jag öppnade ögonen medan Ninni Wollern böjer sig över mig. Och Mendrar och de andra ligger runt omkring döda som gårdagens fårstek. Mert nickade. En som rörde sig som en orm och slingrade sig ut ur stängda rum. Han lät blicken svepa över korridoren. Rianne och Tamarla var på fötter, naturligtvis i färd med att rätta till klänningarna, liksom Vernin som kikade in i rummet där Elaine tydligen prövade några fler svordomar, av allt att döma med lika lite framgång som förut. Det var dock svårt att avgöra på grund av hostningarna. Ninni reste sig och hjälpte Sibella, en spinkig kvinna med gult hår på fötter, medan Shomeko fortsatte arbeta med Famel med det ljust honungsfärgade håret och de stora ögonen. Men han skulle aldrig mer få kasta uppskattande blickar på Melores barm. Rianne hade lagt sig på knä för att sträcka ut henne på rygg och sluta hennes ögon, medan Tamarla visade Janira samma omsorger. Jag har hittat den, hojtade Elaine upphetsat. Hon kom utklivande i korridoren med ett brett runt paket av ruttnande tyg som hon inte lät Vernin ta hand om. Hon var grå från topp till tå, som om hon hade lagt sig på golvet och rullat sig i dammet. Vi har vindarnas skål, Ninni. I så fall, meddelade Mert, ska vi förbanna mig härifrån nu. Ingen sa emot. Och Ninni och Elaine envisades visserligen med att alla männen skulle göra säckar av sina rockar så att de kunde bära allt de rotat fram ur rummet. De packade till och med de visa kvinnorna fulla, och för all del sig själva också. Och Rianne var tvungen att gå ner och leja karar som kunde bära deras döda ner till kajen. Men ingen sa emot. Han betvivlade att Rahad någonsin sett en så sällsam procession som den som tågade ner till floden denna dag. Eller en som rörde sig så snabbt.